Den 29 januari 2005 hade jag ett föredrag i Malmö med titeln Kärlek till vårt inre universum. Här kommer frågestunden som följde efter föredraget. Varsågoda. Jag ska höra om det är lite kommentarer, frågor eller protester. Ja.
Jag vill fråga vad Martinus säger till ett organbyte.
Ja, det blir frågor om vad Martinus säger till organbyte. Man kan säga i alla fall om det går sådan om hjärnan och lungorna och sånt, så rekommenderar Martinus inte organbyte. Men man gör mycket inom läkevetenskapen idag, därför att man har en ettlivsteori. Därför får man ju kämpa för livet, för det är det enda man har, så ser de ju det. När Martinus såg hur man gjorde hjärttransplantation och sånt, så sa han, det är ju mycket komplicerat och mycket svårt. Det är mycket enklare att få en ny kropp. Men så ser man det ju inte. Och det andra är också att man ser ju inte att det hjärtat som blir transplanterat är en levande varelse.
Nej, det är därför jag frågar.
Det är ju liksom också om man skulle ta det med en pincett och sätta det ner på apornas planet. Så skulle du också jamra, så var det inte i Sverige, så var det inte min planet. Det kan vara fruktansvärt att bli transplanterad in, så att säga, i ett fel universum. Och ofta är det ju också det här med ifrånstötningen och kroppen protesterar. Og ved nogen frokoststund sammen med Martinus selv, det er mod. Altså, man kan jo sige, at den som giver hjertet, der måste hjertet jo fortfarande slå. Men jeg ved ikke, om det er sandt, det er ikke nogen Martinus i søvn, men der var nogen gang, at der kom en trafikoffer, og då kunne de blive hjertdonorer. Så var det en hans skyld at være hjertdonor, men så blev den til af med operationen. Og så overlevede han endå. Men det ved jeg ikke, hvor nær lægerne nær sætter dem grænsen. Og jeg skulle vel kunne, altså iblandt kan det jo være nogle trafikulykker, altså. Det er næsten ikke værd at reparere på dem. Men endå, så er det jo et mod, om man går ind og tager ud hjertet. Men om man skulle dele på det, så kan man jo dele på det. Det findes en donor, og der findes en receptor. Og man får vel altid sige, at det er bra at ge. Jesus er jo også ingen, som har større kærlighed, end den, som vil ge sit liv for andre. Og det kommer ikke at blive så store ubehagelige konsekvenser for donoren. Men det er den, som bliver acceptor, kommer at gå med en fremmed krop i sig. Og derfor skal man også ofte have immundæmpende medicin. Men det er også skortet på talangerne. Nu så jeg ligesom, om man nu tager sovemedicin, eller alkohol, eller røg, eller... Nej. Altså, om man vender sig vidt at tage noget gift, noget som er unaturligt, så kommer man at sabotere en naturlig funktion. For eksempel p-piller, altså mod kontraception. Det er også, at man griber ind i hormonbalancen i kroppen. Og det er ikke bra at gøre det år efter år efter år. Det er ligesom, om man kaster grus i øjnene, så bliver man jo blind til slut. Så man skal akte sig for at sabotere naturlige funktioner. Derfor er det jo ikke bra for acceptoren. På et sæt er det faktisk medicinmisbrug af acceptoren. Det har en effekt på talangshjernerne, og ved at man kan blive lidt skadet faktisk, kanskje i fremtiden. Men det er forståeligt, det er jo ikke nogen kritik af lægevidenskaben, for de kæmper jo, de gør sit bedste, men det er ud fra en endlivsteori. Men det findes også dem, som har blivet hjertransplanteret, som skulle rådgive andre. Og efter de har prøvet det her livet, hvor de skal akte sig, om de skal være forsigtige og sådan, så iblandt undrer de, om de vil rekommendere det til andre, når de ser på, hvad de selv har været igennem. Så det er jo klart, at med en etlivsteori er det forståeligt, men med en flerlivsteori. Men altså, der findes jo mange overgange, fordi nu så er det mord. Men om det går om en nyre, så har vi to nyre. Og det vil sige, at du kan man også være donor, uden at man selv skal dø. Så er det næsten et andet aspekt på, om man er hjertdonor eller nogen anden. Og jeg har tit tænkt, åh,
det er jo även på at de føder op grisar for at det kunne sitte inget. Så det er jo liksom...
Det er klart, då blir det jo et større misforstånd, om man ser på utvecklings... Då er det jo fruktansvärt at sætte ind i et sådan primitivt hjerte. Det findes jo lidt historie fra TV. Det var den første danske, som blev hjertransplanteret. Han blev transplanteret i Göteborg. Og der kom et program på TV, Mit hjerte hedder Karlsson. Han kalder det sit hjerte for Karlsson. Men han tykte, hans personlighed har blivet forændret efteråret. Han tykte, han er blevet en myk mand. Han er blevet lidt mere sjenslo. Antingen har han fået det fra en anden myk mand, eller han kan få det kvindehjerte. Altså. Så han kjente seg helt forandret. Han tykte selv, han var litt mer maskulin tidligere. Og det fanns også en kvinne i USA som hadde fått et hjerte fra en mann, motorcyklist. Hun så direkt efter operationen, hun hadde lust med øl og Kentucky Fried Chicken og pommes frites. Og så har de jo gjort hele historien, at han der, som kjørte motorcykel, det var det bedste, han visste. Men det er jo også ligesom, man har en studiecirkel, det går veldig bra. Så tar man en av deltakerne i gruppen bort, og kommer inn en annen, kanskje noen kverulant, eller de kan forstørre hele samarbeidet i gruppen, derfor det kommer liksom en fremad inn i gruppen, som ikke passer dit. Så... Men altså, Martinus sagde, han sagde jo ikke, altså han sagde jo ikke, du får ikke røke, du får ikke drikke, du får ikke gjøre det. Man får gjøre, som man vil, og så får man tage konsekvenserne. Han har ikke sagt, at man ikke får, han forsøger at forklare, hvordan livet fungerer, og så skal man selv tage stilling. Og det der med nyrerne, altså jeg iblandt under, hvad skulle jeg ville sige, om min bror kommer så, om han kunne få en nyre af mig? Jeg kanskje skulle være så fæk og sige, nej, det får du ikke. Altså jeg har ansvar for mine organer, som dem tager jeg hand om. Hvilket karma kan jeg da få? Du kan jo få det karma nogle gange, jeg har behov af en nyre og sånt, og frugge min brorser. Så får jeg nej. Men så hoppas jeg, at jeg endda skulle sige, at da vil jeg hellere dø, end at jeg vil, at en anden skal overhåk for at hjælpe mig. Og det, jeg har tit tænkt på det der med, at Jesus sagde, ingen har større kærlighed end den, som vil give sit liv for andre. Jeg har hørt den der historien med Titanic, at det var nogle af redningsbåterne, de blev overfyldte. Og så var der en mand, som skrek, nogle får gå i bølgerne, andre så dør vi allihopa. Og så var der fire metodister, eller præster, som gik i bølgerne, og så rettet dem. Det er jo virkelig at give sit liv for andre. Det kan også være, at der er tre stoler og fyre mennesker. Så det er også at give sit liv for andre. Og sige, værsgo, sit ned, jeg kan stå. Altså, og det kan man jo sige, altså, det er jo også at give sit liv for andre, og tage på sig et ubehag for at hjælpe andre. Så jeg mener, det er jo mye, på et sæt, at man siger, jeg vil gerne give en nyre til min bror. Der kan man jo også sige, det er jo også at give sit liv for andre, og ville hjælpe andre at se bort. Men man kan sige, om man ikke vil, så risikerer man jo bare at få samme øde. Og så kan man jo håbe, at man selv har den der indstilling. Og jo, at, altså det kan man jo også sige, egentlig kan det også være, jeg tykker det, og tykker altså, om jeg nu skulle først, at jeg skulle gå til min bror, vil du give mig en nyre? Det er ikke lige til at begære. Det er ikke, altså det er legitimt at gøre det som materialist. Men jeg tykker endå, det er stærkt at gå og bede om, en anden vil lide dig så mye, for at hjælpe mig. For hvor som helst, så får man jo også at sige, jeg er selv årsag til min egen sygdom, og så vil jeg tage konsekvensen. Men det findes mange sorters transplantationer. Altså man kan i alle fald sige, når det er de store hovedorganer, hjerte. Og for om, jeg vil næsten sige, man, altså det med nyrerne bør jo kanskje blive grænsfald. Altså, men altså, men om man går ned på cellniveau, så er det noget andet. Altså, jeg tror nok, jeg skulle ville sige, at om jeg blev blind, men jeg kunne komme og se, om jeg fik en hornhinder fra den død, da skulle jeg takke jer. Og jeg vil også takke jer til en blodtransfusion. I blod, der findes det jo cellet, røde, hvide blodkropper. Det vil altså sige, det er faktisk en organbytte. Ikke på organniveau, men på cellniveau. Så det er også en sorts... og der kan man jo sige, at disse blodkropper, man får fra donoren, kommer også at dø så småningom. Så der kommer, man kan højst have disse blodkropper 100 år, så dør de naturligt. Så der kan man også sige, at du slipper man jo til slut. Så det tror jeg absolut, Martinus ville rekommendere. Men så sagde Martinus, alle mennesker skal leve sit eget liv. Og de skal selv vælge de mindste under blandt to under. Og det sagde Martinus, iblandt findes der ikke en god og en dårlig løsning. Det findes endda to dårlige løsninger. Så får man se, hvor det mindste under. Og der rekommenderer Martinus bøn. Og man virkelig beder til Gud, vis mig det mindste under. Vis mig, hvor som er det mest kærlighedsfulde i denne situation. Vis mig det, som er bedst for helheden, uanset om det er ubehageligt for mig. Så sagde han, det er ikke svårt for forsynen at få en skytsengel og sætte ind de rette idéerne i hovedet på folk. Så det har jo mye med den der indstillingen at gøre. Så man kan ikke sige, at Martinus har jo ikke sat nogen regel. Man får ikke have organtransplantation og så. Det, men det kommer sikkert at forsvinde med dem der store hovedorganer. Det kommer at forsvinde. Det er mye enklere at få en ny krop. Men det er klart, så længe naturvidenskaben tror på et liv, så ser man jo helt anderledes på sådanne saker. Så det vil forændre sig mye. Nej, og det er også klart, at man selv er hjertepatient og har den her indstilling. Martinus sagde jo, det er skønt at dø, det er underbart at dø, og han beskriver også igennem dødens port, hvor herligt det er. Det er stor fest på det andlige plan, at hey, tjenere og gamle venner, og man ser familier og venner, og det er rent paradis på det andlige plan. Det er ikke så trist og tragisk at dø. Og han sagde specielt, om man er gammel eller man er syg, om organismen ikke fungerer mere, det er en befrielse, det er så underbart at dø, så man får jo hoppas, om man selv bliver så syg, at man siger, jamen, jeg vil mye hellere dø, end at skal have organtransplantation og have medicin og sådan, så skal man sige, jamen, jeg vil mye hellere dø. Han sagde blandt, menneskerne skulle bare vite, hvor skønt det er på det åndelige planet. De skulle næsten gøre selvmord på direkten. Derfor det er det så skønt i den åndelige vand, så det er ikke så trist og så tragisk på et sæt. Men det kan jo være, om man er forældre og har børn, og sådan, det kan blive svårt for børn og sådan. Men det ser helt anderledes ud. Men det er mange aspekter, både fra receptor og donor og organvæsen. Og, så man kan sige, det får man jo selv. Man kan ikke sige på kosmologien, så skal du gøre, og så skal du ikke gøre. Nej, men det er også bare så generelt. Det er ikke nogen kritik af dine frågor eller dag, men... Jo. Men det tykker også, det er en mye interessant med bønen, hvor Martinus han sagde, bønen er ikke bare ønskelister. Man kan få vægtlægning. Og ofte oplever jeg selv, som man beder. Den første tanke, man får, efter man har bedt, det er ofte det rigtige. Så det der med, at men vi bliver lidt mere intuitive. Jeg mener, at det er intuition, når man beder os og forsøger at lysne til. Det sjældent som om, det er en idé, som fører til mit eget hyvud. Det sjældent ikke som om, det er noget, som kommer ud ifra, men det er ofte, altså Gud eller en engel, som giver en idéen, men vi sender det, som det kommer ind i front. Så er det også med intuition. Man sender det, som om man får idéen ind i front. Nej, det kommer mye at ændre sig indom medicinen, når man får en flerlivsteori. Ja.
Vegetarisk kost, hvilket er bedst, at äta den som råkost eller om man kokar?
Ja, det er jo lidt kontroversielt med råkost eller kokat. For Martinus gør gældende, det er godt at koka råkost. Det skal dog sige, at Martinus tykker ikke, at man skal koka banan og æblen. Og det findes jo også sådan fine salatblad og sådan. Det tykker han ikke, at man skal koka. Men altså, når det rører sig om rødbeter og kål og morødder og sådan, der tykker Martinus, at man skal koka det. Og hans åsigt er altså, det findes noget kost, som tager kraft at nedbryde. Han siger, om vi skulle æte råt kød, så kræver det stor kraft at nedbryde det. Det tål rovdyrene, lejoner og tigre, de tål det. Men når vi bliver mere fine og humane, så bliver det et overanstrengning at gøre det. Men då kan vi koka og steka köttet, så går det lite bättre. Men då säger han altså också om den råa delen av den vegetariska kosten, rekommenderar man också att man kokar. Och så kommer hela tiden den invändning, jamen så försvinner vitaminerna. Och det finns ju också människor, jag tror alltså människor, om de har ätit på alldeles fel sätt och de ska lite fart på tarmen och sånt, då kan jag också tro i en period som en kur att det är väldigt gott med råkost. Det tror jeg vist. Men Martinus sagde altså, inden om lange lopper, det kan også være bra for, om man nu har ætit kjøtt og sånt, at det er bra som en børjan, når man bliver vegetarian, at det findes lite at arbejde med. Men som biokemiker sånt har jeg lært med, det findes faktisk bare to vitaminer, som bliver forstørret gennem kokning. Det er C-vitaminet og B-vitamin, som jeg har glemt navnet på. Der er så mange B-vitamin. Så det er ikke særligt mye, det bliver forstørt gennem kokningen. Men Martinus, han har kosmisk medvetende. Han så noget mye interessant. Han så, vitaminerne skortes ikke gennem kokningen. For det, som er kraften i vitaminerne, det findes på det andlige planet. Og det forstørres ikke ved kokningen. Det var jo lidt interessant, men jeg har jo også studeret på universitetet og studeret livsmedelsteknologi og sådan. Det er ufattbart fra en materialistisk synvinkel. Men Martinus, han kunne se, at det findes en energivåg, en elektromagnetisk våg, bag om det fysiske vitaminet, som ikke forstørres gennem kokningen. Og han så jo også, at egentlig det, som er kraften og energien, det er ikke de fysiske partiklerne, men det er nogle andre kraftvåg, som ligger bagom. Og Martinus har jo skrevet om noget, han kalder for A-livsenheter og B-livsenheter i den fuldkommelige føderen. Og man skal gøre det mye populært, så kan man næsten sige, at en A-livsenhed er en celle, som skal dødes, for at man kan komme åt indholdet. Og indholdet, Dessa partiklar som kan tas upp över tarmväggen kallar han för B-livsenheten. Det vill säga A-livsenheter, de ska dödas, och B-livsenheter, det är de som kan tas upp. Och ju mer A-livsenhet det är, ju mer dråp är det, och ju större kraftansträngning är det att äta det. Det vill säga om man äter råkost, så får man alltså slå ihjäl vegetabiliska A-livsenhet för man får döda cellerna. Jag har på en biokemiföreläsning hört en professor säga: vi får mer näring av en kokt morot än av en rå. Därför att cellväggarna består av cellulos. Och det kan ko och kaniner och sånt, de kan nedbryta cellulos. Det kan vi inte. Så mängden av näring, den blir faktiskt större genom att vi koker en morot. För så förstör vi cellväggarna, och så kan vi egentligen ta upp mer. Men det kan ju vara det hälsosamt om man har lite förstoppning och hemorrojder och sånt. Så att man ska ha lite fart på tarmsystemet. Då kanske det är mycket bra med råkost. Men Martinus menar inte inom långa loppet. Men till exempel om man tar mjölk. Vad är idén med mjölk? Är det därför att det är någon som ska uppleva livet och sånt? Nej, idén med mjölk, det är ju att avkomman ska ha något näring. Men om man nu tar en gris, vad är meningen med benen? Det är att den ska gå. Vad är meningen med grisens öron? Det är att den ska höra. Alltså meningen med grisens kropp, det är ju livsupplevelse. Men meningen med mjölk, det är att det ska vara näring till avkomman. Så det vill säga att om, vad är meningen med blad och stängel och sånt? Meningen är att växten ska uppleva livet genom dessa organ. Egentligen ska man inte äta det som från naturens håll är avsett för livsupplevelse. Inom den vegetariska näringen finns det också frön, ris och korn och nötter. Vad är meningen med dem? Ja, jag menar inte en nöt kan uppleva någonting, en nöt. Alltså, eller ett moget frö. De är liksom nästan latenta. Men med syftet med dem är ju egentligen näring till nästa generation. Och man kan liksom säga att om en livsenhet är avsett för livsupplevelse, så är det mycket A-livsenhet och det är mycket dråp. Men om det är något som är avsett som näring för nästa generation, så är ju meningen från naturens sida, det ska vara näring. Så är det alltså, hvor det frø, det kanske skulle ha varit näring för frö, inte för mig, men han säger att naturen har uttänkt allt till generalitet. Och om det finns B-livsenheter i mjölk, så är det från naturens sida avsätter för att tas upp i en organism. De får ett bra öde. Om man nu till exempel skulle köpa en liter mjölk, och så dricker man den inte, och den går i förruttnelse och man slänger den på marken. Eller man dricker mjölken. Så är det faktiskt så att de små mikroindivider i mjölken får ett olika öde. Och de, när de går i förruttnelse och bara blir slängt, så är det faktiskt liksom jag som är liket som ruttnar av bakterier. De B-livsenheterna i mjölk får ett dåligt öde genom att mjölken ruttnar och man slänger den. Så man kan nästan säga, om man köper en liter mjölk, så har man nästan en moralisk plikt att dricka hela den liter för att säkra sig att alla mikroindivider i mjölken får ett bra öde. Och det är därför att naturen allt har ett syfte, och syftet med livsenheterna i mjölk är att de ska tas upp i en organism. De får det bästa öde genom att bli upptagna. De blir belivade. Så därför säger jag alltid, dessa små partiklar som kan gå i öre och tarmväggen, det är B-livsenheter, därför de blir belivade. Och A-livsenheter, det är avföring. A och avföring. För A-livsenheter är egentligen celler som ska dödas. Men då är alla fibrerna och cellväggen och sånt, det kommer ju att lämna kroppen genom avföringen. Och så är det alltså råkost, kan man säga. Det finns en relativt stor procentdel av A-livsenheter som ska dödas. Och en mindre procentdel av B-livsenheter. Alltså när det är livsupplevelse och organismen, så är det A-livsenheter. När det är till nästa generation, så är det B-livsenheter. Så om man går in i växtriket, då kan man ju alltså säga att alla frön och nötter och sånt, det är mer B-livsenhet. Och Martinus säger ju speciellt fruktköttet. Det är ju inte meningen att äppelträd ska uppleva genom frukterna. Alltså den upplever genom grenar och blad och sånt. Och det säger Martinus, det är mycket lite dråp av A-livsenhet om man äter fruktkött. Fruktköttet är en gåva från naturen till djur och människor. När jag var barn så åt jag ibland hos grannen, och de var pingstvänner eller något av det där hållet. Och de bort bordsbön. Och jag tyckte det var så pinsamt. Jag hade så svårt med att de skulle sitta. Men nu har jag pratat om tacksamhet. Och så har Martinus också varit inne på, om man nu äter en banan eller någon frukt. Vad har människan gjort för att skapa den här frukten? Vad har djuren gjort? inget. Frukt är en ren gåva från Gud eller från naturen till djuren och människorna. Det är en ren gåva. Så om man äter en banan som smakar väldigt gott, är det faktiskt logiskt att tacka Gud. Tack för denna bananen. Och så är vi ju vid bordsbönen. Där sitter de och tackar för maten som de får. Så nu har jag alltså ändrat mig lite på gamla dagar. Och ser lite annorlunda på det där med bordsbön. För det är faktiskt det som jag skulle... Det jag slutade av med från syndernas förlåtelse, Kosmos 1, 2003. Det är den här tanken av tacksamhet. Och där kan man också vara tacksam för att frukter och bär och sånt, det är en ren gåva från Gud eller naturen till oss. Och det är bra att vara tacksam. Så om man ville säga att frukter är råkost, så kan Martinus rekommendera sådana råkost. Så det vill jag säga, alltså allt vad som är frön och frukt och nötter och ris, och hela den där delen, det är ju inte avsett för att planten, växten ska uppleva livet genom dem. Det är avsett som näring. Så, men det är en gradvis utveckling. Så Martinus säger, alltså, vi ska förändra oss. Så det vill säga att efterhand får vi färre och färre avlivsenheter. Och faktiskt också mindre och mindre avföring. Och tarmen och magsystemet blir mindre och mindre. Längre fram i framtiden bliver vi tunnare och slankare. För vi ska äta fruktkött som är enkelt att smälta. Så efterhand så blir det lite enklare. Här har Martinus ritat en animalisk livsenhet. Triangeln är jaget. Och den violette färgen, alltså det var symbol 38, ja. Och den violette färgen, det är över medvetandet. Och här är några cirklar som symboliserar de olika grundenergierna. Och med den röda färgen har Martinus symboliserat instinktenergin, som är mycket dominerande i växtriket. Men här har han också ritat en gul och en grön färg. Det vill säga att djuren har börjat att få en realistisk känsla i den fysiska världen. Och de har faktiskt också med grön färg fått lite intelligens. Så det vill säga att denna livsenheten har både känsla och lite intelligens. Alltså, den här livsenheten är en animalisk varelse som kan känna realistisk smärta i den fysiska världen. Och den orange färgen här, det är djurriket. Det, är alltså, det här det är en utvecklingsstege. Och det här det är det riktiga människoriket. Det här Jesus hör hemma, det her Kristusvarelsen. Her er man et fuldkommende menneske. Her er vi gjort mennesker i dag, ni ser, til hälften orange og hälften gul. Som en midt imellem jyveriket og menneskeriket. Så det er en, men her ser man då, hur en livsenhed upplever det, når den bliver kommet ind i mordsmeltningen. Vi ser altså her en animalisk livsenhed, og her ser vi en sol, som er et symbol på djurriket, men också på den här explosion som finns. När vi ska smälta maten, så måste maten sönderdelas. Och det är faktiskt verkligen destruktivt. Det är mycket explosivt och förstör. Därför ska man ha en destruktiv kraft i mag-tarm-systemet. Men ni ser här, här finns det några, vad ska man säga, förvridna, förkvacklade, förstörda figurer som är gula och gröna. Det ska symbolisera den smärta och lidande som animaliska mikroväsen upplever. Man kan nästan också säga att, ja, vem är det Tolstoy som har ett sådant fruktansvärt uttryck, att människan är en omvandrande kyrkogård. Man kommer liken ner i jorden på kyrkogården. Men om man äter kött så kommer man liken ner i vårt matsmältningssystem. Alltså mitt matsmältningssystem är en kyrkogård. Det vill alltså säga att jag är en omvandrande kyrkogård. Men, och därför är det ju faktiskt också, alltså, liksom Martinus säger, han kan inte rekommendera att liket ska gå i förruttnelse. Och därför kan man faktiskt också säga, alltså, det är faktiskt, ser ur mikrovärldens synspunkt, så är det faktiskt, så kvittar det nästan om man går i förruttnelse i jorden, eller man blir, går i förruttnelse eller blir förstörd i matsmältningssystemet. Så alltså, det är faktiskt alltså också ett angrepp på all livsenheterna där i mikrovärlden. Så det är alltså mycket. Men här uppe har Martinus endast en röd. Det är en livsenhet, och den röda cirkeln, den har inte andra färger. Det ska symbolisera att det här är en livsenhet från växtriket. Och växtriket kör på instinkt. Växterna har liksom inte så mycket känsla och ingen intelligens. Det betyder att dessa växtlivsenheter, de känner ingen smärta. Och det är det som är vitsen. Alltså, växterna kan känna lite behag och lite obehag när de blir dödade. Men om ni äter bröd och ris, jamen, när man höster på sommaren eller på hösten, så är växterna ju faktiskt redan döda. Och man tar bara, men det är klart, om man tar kol och sånt, så dödar man ju växten och äter den. Så det är liksom det grovaste, men det är faktiskt mycket i växtriket som man inte behöver döda. Men alltså, de känner inte realistisk smärta i den fysiska världen. De kan ana det är lite obehagligt. Men det är ett mindre onda än att äta köttet. Och så säger alltså Martinus, gradvis blir det mindre och mindre dråp i födan och mer livgivande. Och Martinus säger alltså vårt matsmältningssystem och frukterna ska också utvecklas. Martinus har sagt att frukterna i framtiden kommer att bli helt fantastiska, underbara och mycket mer närande. Det är många som tycker det är en fruktansvärd tanke. Men Martinus säger i framtidens arkitektur kommer köket att försvinna. Det är väl också en liten överraskning. Många tycker det är tråkigt att köket ska försvinna. Men man ska inte koka, steka allt sånt. I framtiden ska man bara ta en frukt och dela på den med en kniv och så äta den. Man slipper helt. Jag tycker att det är en underbar tanke. Men några tycker det är en fruktansvärd tanke att köket ska försvinna. Men alltså i framtiden så kommer man bara leva på fruktkött. Och det är alltså det Martinus har skrivit här. Här kan vi se att den zigzagfigur, den visar ett vibrationsnivå. Det här är vibrationsnivån för en animalisk livsenhet. Det är alltså när man äter kött. Och det är alltså mycket kraftig. Och den ska slås ihjäl. Därför är det en överansträngning att äta kött. Så Martinus menar faktiskt att man blir överansträngd. Jordmänniskan idag blir överansträngd av att äta kött. Och det ger många sjukdomar i njurar, lever, tarm och mag och sånt. Han menar också att det kan vara upphovet till flera cancersjukdomar. Därför det är en daglig överansträngning. Man känner inte det dagliga, men på långt sikt så ger denna överansträngning en sån svaghet att man inte längre kan kontrollera sina celler. Och så kan man alltså få en cancer. Här har han vibrationsnivån för den vegetabiliska kosten. Alltså grönsaker och sånt. Och här har han vibrationsnivån för fruktkött. Fruktkött, vegetarisk och animalisk. Och här har vi en midt emellan. Det är det vibrationsniveau som jordmänniskan har idag. Därför säger Martinus, när vi har den här vibrationsniveau, är det inte bra att vi endast äter fruktkött idag. Det är inte bra för oss endast att äta fruktkött idag. Det ligger för högt. Men det är lite bra att äta det, det ligger för lågt. Därför säger Martinus, när vi har den här utvecklingsniveau som jordmänniskor imellan djur och det riktiga människoriket, då är det bäst att ha en blandning av grönsaker och fruktkött. Och gradvis i utvecklingen vill vi komma att äta mer och mer frukt. Och här uppe, här kommer vi att leva på kärlek och källvatten. Martinus talar också om att någon gång kommer vi faktiskt att leva vid andedräktet. Han säger också att vi kommer att materialisere, dematerialisere. Någon gång i framtiden så räcker det med att dofte lite på blommorna. Alltså man har blivit så andlig jord eller så eterisk. Og han säger faktiskt här uppe i de andliga världarna, då ernærer man sig på kärlek. Vad är det som ger mig näring? Det är andres kärlek. Det är det som ger mig näring. Men i den fysiska världen måste man ha något till fysisk bränsle. För det är ett fysiskt redskap som måste vidmakthållas. Och det kostar energi att vidmakthålla ett fysiskt redskap. Därför måste jag ha någon fysisk näring. Men i de andliga världarna, då behövs inte den där fysiska näringen. Då blir alltså kärlek. Så det är inte helt tokigt när man säger att man kan leva på kärlek och källvatten. Så det ligger lite längre ute i framtiden. Så på sikt kan man i alla fall säga att Martinus rekommenderar inte råkost. Och så säger Martinus, ja, jag i alla fall, jag tål det inte. Jag får så mycket luft i magen och mycket oro, tyckte han när han åt råkost. Men generellt så säger Martinus i den här boken, Den fullkomliga näringen. Det han har skrivit, det är inte en kokbok. Han skriver om principerna. Så får man göra experiment på sig själv. En säger, ja, lök, det är så bra för mig. En annan säger, jag tål inte lök. Just precis, säger Martinus, man ska själv känna efter. Och det är väl det som är bra. Det finns också människor som har glutenallergi. Jag har någon gång mött en man, jag tror han har haft diarré i 18 år. Han har aldrig vetat vad det var. Sen fick han veta att det var glutenallergi. Han har inga problem efter han slutade med att äta gluten. Men det är så få människor som själv bör att experimentera med sin kost. Men jag tycker ibland kan det vara bra. Nu äter jag det och inte det. Hur verkar det? Nu äter jag det och inte det. Hur verkar det? Så det är väldigt viktigt att man själv är uppmärksam på kroppens reaktioner. Och då skulle Martinus väl svara, känn efter själv. Vad är gott för mig och vad är inte bra för mig? På så sätt vill han inte skriva någon kokbok och säga precis. Så jag menar, om det är verkligen en människa, så säger, nu lever jag på råkost och så. Och nu mår jag bra. Och så gör man något annat. Nu mår jag inte bra. Då är det klart, så ska man göra, känna efter. Hvor, og så sagde Martinus bare, gradvis, så kommer det altså at forændre sig. Men jeg skulle jo altså ville sige, tomat, gurka, grøn salat og sånt, det er en mye fin form for råkost. Det skal man ikke koke. Det kan man ete som det er. Så altså også og frugt og sånt. Så det, han kalder det jo faktisk også for råkost. Man kan også sige, gurka og tomat er jo egentlig også frugt. Fast vi regner dem til grønsaker. Så, men kjenn efter. Men vägen går i alla fall bort från, ja det är också något som säger när vi äter på fruktkött, så blir vi ju faktiskt också råkost. Det är också någon modern som pratar mycket om raw food, och det har blivit en hel rörelse. Men det kan man faktiskt säga, när vi kommer på fruktkött så blir vi också raw foodare. Men det är bara en mycket fin råkost. Så är alltså som sagt, frukt och tomat och gurka och gröna salladsblad och sånt, det är en mycket fin form för råkost som man kan rekommendera.
Mm. Hur var det med magsyran? Det var någonting att det var mer magsyra när man åt kött än när man åt frukt.
Ja, ibland ska det lite. Han har nämnt också några föredrag. Jag vet inte, det var inte så vanligt mer, men i gamla dagar skulle man ibland ha något pepsin och några andra. Alltså enzymer som kan nedbryta köttet. Det finns i alla fall människor som har en svag magsyra eller dålig magsyra. De har svårt att nedbryta köttet. Och ibland kan man få något pepsin eller några enzym som kan nedbryta protein som kan hjälpa lite. Men det är klart att lejonet och tigret och sånt, det har mycket stark magsyra för att bryta ner köttet. Men det kanske inte är så stor behov av så stark magsyra för att nedbryta kokt mat och speciellt inte fruktkött. Så det är ju klart att magsyran, det måste vara väldigt starkt hos rovdjuret. Och så i utvecklingen, så vi utvecklar oss ju också gradvis. Så Martinus tycker inte att man ska göra revolution i det här med näringen. Man ska göra evolution, man ska ändra gradvis. Och man har ju också en uppsättning av mikroindivider som ganska gradvis blir utbytade. Så man ska inte göra för stora kliv i utvecklingen. Martinus talar ju om att om man lever hälsosamt, så attraherar man hälsosamma mikroindivider. Och de har en sån kort livscyklus, så de kan bytas ut många gånger. Kanske på dagen, eller på månaden, eller på året. Och så säger Martinus, om man nu börjar för eksempel att dricka alkohol och vänjer sig vid alkohol, så är det hälsosamma mikroindivider som inte vill bo hos mig mer. Så diskarnerar de, för de vill inte leva i en förgiftet omgivning. Så inkarnerar det primitiva mikroindivider som tål giftet och som faktiskt gillar det. Så kan man säga att kvaliteten av mina mikroindivider sjunker när jag börjar förgifta min organism. Och så är det så att nu vill jag sluta med alkohol. Men nu har jag bytt ut alla de hälsosamma mikroindivider. Och nu är det så mikroindivider som vill ha alkohol. Så de sitter och skriker där nere i mikrokosmos. Vi vill ha whisky! Vi vill ha whisky! Men det är lite svårt att höra vad de säger, de där små stackarna. Men Martinus säger till och med att de har en kollektiv bön. De ber om att få alkohol. Det är därför de är inkarnerat hos mig. Men jag kan inte höra vad de säger. Men jag kan känna en törst efter alkohol. Det vill säga att jag kan uppfånga mina mikroindividers bön. Och så är det också med så enkla saker som kaffe. Det är också koffein. Det kan man vänja sig vid. Och så säger man, nu ska jag sluta kaffe och dricka kaffe. Men det är svårt. För jag har mikroindivider som vill ha kaffet. Och då ska man sätta hårt mot hårt. Och det kan kanske vara månader eller år. För de diskarnerar. Och så kommer det några som inte vill ha det. Därför kan det vara mycket, mycket svårt att bryta en vana. Martinus, han levde som en vanlig människa fram till han var 30 år. Så fick han kosmisk medvetande och så fick han mycket högre andlig energi. Han har någon gång sagt att det tog honom 7 år att utbyta de normala mikroindividerna till något han kallar för ljus mikroindividet. Så alltså, när det gör om kosten och sånt, man ska inte göra det så plötsligt. Man kan liksom ändra gradvis, så ändrar man också. Jag har en vän som säger, om nu man ser på Kairo i Egypten, det är en miljon stort med mycket slum. Så säger man, nu ska jag röja undan här, nu ska det förbättras, nu ska det renoveras. Men man kan inte renovera Kairo på en dag. Så tar vi det här kvarteret och bygger nytt hus här. Och så river vi där och bygger nytt hus. Och så river vi där och bygger nytt hus. Så därför är det en mycket lång process att komma tillbaka till hälsan. Och Martinus har nämnt sådan med, om fetma, om man har övervikt. Det kan inte klaras genom den riktiga kuren i det här livet. Det är en organisk tendens. Det ligger i flera livs matsmissbruk. Man har ätit för mycket i flera liv. Det är en skada som har uppstått över flera liv. Det kan inte avhjälpas genom en bantningskur. Men Martinus säger också, det är så enkelt. Vägen tillbaka till normalitet, det är att leva normalt. Så man ska inte vara rätt. Det allt rätta sig till helt automatiskt. Man ska bara börja äta rätt och hälsosamt och så ha tålamod. Så kommer det hela att ordna sig av sig självt. Så också om man ska ändra på sin kost och sånt, kanske ska man inte alltid vara för brutal i början. Det kan också vara ett helt chock för mikrokosmos, med gradvis. Jag har ju också en vits jag använder på Martinus Center Klint. Jag tycker det är så kallt med vattnet och bada i maj, nej, i juni och juli. Augusti, då kanske jag bada ibland. Så kommer folk och säger, ska du inte med att bada? Och så ska jag ha någon ursäkt. Så säger jag, jag ska inte chockera mina mikroindivider. Mina mikroindivider, för dem vill det vara ett oerhört chock och komma i det där kalla vattnet. Så jag älskar mina mikroindivider. Så de skonar jag mot ett sånt chock. Så liksom här, man ska inte vara för brutal och chockera sina mikroindivider. Man kan ändra sig ganska långsamt. Jag kanske kunde härda mig ganska långsamt och träna upp mig, men man ska inte chockera sina mikroindivider för mycket. Nej, men alltså, du har ju redan fått sådana mikroindivider som är så robusta, så kraftiga. Så de kommer att klaga på om du inte gör det. De har vant sig vid det. Du mår ju dåligt om du inte gör det. Så där, fortsätt. Ja.
Jag har läst att vegetarianer äter för lite fett.
Okej. Det kan jag tro. Alltså det, man kan ju säga att det är faktiskt svårt att vara vegetarian idag, att vara pionjär. Jag har tänkt på, jag tänker ofta på, när nu till exempel 70% av jordens befolkning har blivit vegetarian. De som då ska börja bli vegetarian, det är hur enkelt som helst. Det finns hälsosamt mat och stort utbyte och hälsosamt. Men här, om man kommer på någon restaurang eller järnvägskiosk, eller, det går nästan inte att få något hälsosamt, så det är faktiskt lite svårt att vara pionjär. Och jag kan föreställa mig ibland här i pionjärstiden, att det kan vara lite svårt att få en varierad kost. Jo, alltså, jag tror också, alltså, om man är vegetarian, det är klart, det är ett vigtigt steg först att bli vegetarian. Men eftersom vi arbetar så lite, så ska man vara mycket, jag tror alltså det är mycket viktigt att man börjar äta mer naturligt. Alltså man ska lige säga, jag vill inte äta raffinerad mat till exempel. Alltså så ska man säga, jag äter inte kork, jag äter inte bröd som är gjort på vitt mjöl. Alltså att man ska liksom, när vi inte ska ha mer än 2000 kalorier om dagen eller sånt, så ska man inte ta hälften med tomme kalorier. Jag tror i och inte så det att socker, vitt socker är direkt gift. Men om hälften av vores kalorieindtag er hvidt sukker, så er problemet, at der skulle også have haft lidt mineraler og vitaminer. Så jeg mener i alle fald, at vegetarianer skal være mye forsigtigere med at æte for mye mat med tomme kalorier. Altså jeg har jo selv kommet på, at det her med fedt, der mener jeg, at det er vigtigt, at man då æter mye frø. Altså om man nu tager valnøt og nøtter og mandel, solrosfrøen, linfrø, sesamfrø og alt sådan. Altså det mener jeg er veldig vigtigt, og det mener jeg også, det er fuldkost. Altså jeg tror virkelig, som vegetarian skal man se til at æte naturprodukten direkte som de er, for så får man alt, hvad de indeholder. Ni skal ikke æte dansk vinerbrød. Det er bare gjort på unyttig fedt og sukker og hvidt mjøl. Så jeg tror bestemt, at det er vigtigt, at man som vegetarian forsøger at æte fuldkost eller naturlig kost. Altså, på et sæt jo endnu råkost, kan man sige. Altså, om man nu æter sesamfrø og linfrø og solrosfrø og mandel og nøtter og valnøtter og sådan, så er det jo på et sæt også en sorts råkost, naturlig kost. Så altså, det er, om man ligesom kunne udslutte raffineret mat. Altså, ibland når jeg titter på en butik hos en bakeri, så tænker vi, det er så raffineret alt ihop. Det er fedt, og det er sukker, og det er hvidt mjøl. Egentlig, ibland tænker det er næsten kass alt, hvad de har hos en bakker. Altså, fordi det er ligesom ingen, altså, om man, jeg tror, det er mye bedre at æte, hvad er det, vetegrød, altså bulgur eller sådan. Altså, om man skal have vete, skal man bare tage vetefrød, og så koker det, og så æter det. Ikke alt det, som det har været igennem. Og kanskje også mye med margarin og pålæg og alt muligt. Altså, det er så mye raffineret. Så det har været mye ypperligt, det her med fedt fra vegetarianer. Så, og så, Ja, till exempel oliver är ju också mycket rekommenderat. Avokado som har frukt. Ja. Men det finns ju alltså, även om det är lite raffinerat, så finns det ju mycket bra plantolja. Och det är inte bara alltså olivolja, men det är ju mycket vetenskapligt visat att det är väldigt nyttigt med olivolja. Men alltså det finns ju mycket fettforskning. Det är också en av mina specialiteter som biokemiker. Det är det här med de fler umättade fettsyrorna och sånt. Och därför tycker jag ändå man kanske skulle kunna rekommendera det här med tistelolja och vindruvekärnolja och olivolja, dessa plantoljor och sånt. Även det är ju lite raffinerat med det pressat yre, men det får för guds skyld inte vara härdat fett och sånt. Alltså, det bör också göra lite kemi på. Det finns ju något margarin som är för tunt för det plante. Och så gör man en kemisk reaktion på det som gör att det blir härdat. Och det, så är det inte det fett som kroppen har användning för. Det kan se kräftfremkallande och så. Men så mitt svar på frågan är att om man jag skulle väl nästan rekommendera att man slutar med margarin och smör och tar plantoljor och tar plantfrön och nötter och sånt. Så tror jag absolut inte det blir problem med plantfett. Men jag skulle ändå säga att alltså, det tror jag verkligen är allvarligt. Det är det här med B12, B12-vitaminet. Det ska man nog ta allvarligt. Och det finns ju faktiskt alltså, i krets av Martinus kosmologer och flera av mina kollegor föredragshållare och sånt har ju också varit oerhört trötta och sånt. Och så visade det sig att det var B12-brist. Och det finns ju olika orsaker. Ett kan vara att man inte får B12, men det kan vara att man får B12 men inte har förmågan att ta upp det. Och det är något med att om man har lite irriterad tarm och man är mycket stressad, i ett sånt läge är man inte så benägen att ta upp B12 som om man inte var stressad och har det mer hälsosamt. Så man kan också ha perioder i sitt liv där man, och det, man kan ju förstöra sitt nervsystem genom inte att få B12. Alltså, i värsta fall kan man ju bli senil, men några av symptomerna det är ju alltså att man mister balansförmågan. Men det allra första symptom det är väl någon trötthet och sånt. Så även om jag rekommenderar naturlig kost och inte raffinerad kost, så ska man ju se upp med sånt. Det kan ju, men det är lite mysterie med det där B12, för det är också något om. Nu ska jag få en rövare historia. Bakterier kan lave B12. Men växter kan inte göra B12. Alltså man kan få B12 genom smör och ost och mjölk och ägg och sånt. Men växter kan inte göra B12. Men bakterier som växer på växter kan göra det. Så ibland kan man få B12 från persilje eller sånt, därför det har växt. Inte därför det är persiljen som har producerat det. Men därför det är bakterier på. Men så har man gjort någon undersökning på människor från Pakistan, som ofta är vegetarian. Och så har man gjort en stor undersökning i Pakistan och i London av de samma människorna. De hade B12-brist i London, men inte i Pakistan. Och då minner de på att det var därför att de använde naturgödsel i Pakistan. Så där fick man många kolibakterier och sånt på köpet på sina grönsaker. Och då hade de inte B12-brist, så jag kan rekommendera att gödsla lite i trädgården med lite naturgödsel, så kan ni få lite extra B12. Det finns också sådana som surkål och miso och sånt. Alltså där finns mikroorganismer som, och det finns lite, det är lite diskuterat, men det är de som menar i alla fall att det skulle komma B12. Men det är också vetenskapsmän som säger att det kommer något annat som påminner om B12, som lurar organismen. Men det vill jag i alla fall säga, det ska man nog ta allvarligt. Och jag tror också, jag har ju själv varit en ostmakar vegetarian och ett mycket ensidigt, så jag tror också man ska akta sig för att få lite mer protein. I alla fall så står det för mig som ett normalt vegetariskt måltid skulle nästan vara att man koker grönsaker och så ska man ha något bælgprodukt, lite linser eller ärta eller bønner av något slag, så tror jag att det går bra. Men man ska lige tage sig den der tiden at, hvad hedder det, myke op, sætte i blødt, de der bønerne og sånt. Men Martinus har ikke gået ind på disse detaljer. Han siger, Martinus er jo ikke ekspert på sånt. Altså, det er ikke min opgift. Han har jo gjort det mere myke principielt. Han kunne liksom kosmisk se vad som hände. Så ska ju han säga, det finns ju experter på sånt och man kan själv känna efter, så man ska egentligen inte göra som Martinus säger.
Läkarna är lite medvetna om det, för jag kommer till en ny läkare. Jag säger, är du vegetarian? Då måste vi ta en
B12. Ja, men det är ju väldigt bra.
Ja, ja. Så det kan man ju be om att få.
Men man menar ju också, jag läste någon artikel i Aftonbladet, att man menar också, att även om man var på vanlig husmanskost och sånt, så var det många gamla som hade B12-brist. Kanske därför de inte hade förmågan att ta upp B12. Och de menar det där att mycket senilitet hos de gamla var förorsakad av att de inte fick tillräckligt med B12. Tack för idag. Tack för intresset.